Vi ska läsa igen orden ur andra Mosebok 3. Verserna 13 och 14. Andra Mosebok 3, 13 och 14. Då sa Mose till Gud: när jag nu kommer till Israels barn och säger till dem: era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara? Gud sa till Mose: jag är den jag är. Och han sa vidare: så ska du säga till Israels barn: jag är, har sänt mig till er. Jag är den jag är. Åh, vilket spännande namn. Innehållsrikt. Hur är det med dig och mig? Kan vi säga detsamma? Är ditt och mitt namn: jag är den jag är? Nej. Vårt dilemma är ju kanske istället att vi så ofta inte alls är den vi är, utan att vi kanske ibland sätter på oss en liten mask. Du har hört det gamla skämtet om att när metaren fick höra att man inte fick meta, så tappade han masken. Så kan det också gå. I vilket fall, en förhållandevis stor del av vår kraft och vår energi går åt till att hålla masken. Jag tror att vi alla kan skriva under på det. Hålla ställningarna, heter det ibland, det låter bättre. Kärt barn har många namn. Gud är den han är, men det är oftast inte vi. Och det är vårt dilemma i förhållande till Gud. Och det är också någonting av det som ligger i uttrycket: var alltså fullkomliga som er fader i himlen är fullkomlig. Vad kan han ha för målsättning, månntro? Jo, jag tror att han har, i större utsträckning än vad vi kanske förstår och vad vi kanske önskar, detta att vi ska kunna bli oss själva. Att vi ska kunna bli äkta. Gud är ju inte så inställd, jag har sagt det förut, på att använda oss som produktionsenheter. För göra grejer kan han göra själv. Men han älskar att fostra sina barn och att hjälpa dem till mognad. Vi ska gå till berättelsen om syndafallet, första Mosebok 3. Och jag måste säga att maken till psykologi har jag aldrig läst i någon annan bok. Och det har jag ändå prövat med både ett och annat. Vi läser från början. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan: skulle då Gud ha sagt: ni ska inte äta av något träd i lustgården? Kvinnan svarade ormen: vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: ni ska inte äta av det, inte heller röra vid det, så att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan: ingalunda ska ni dö. Men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades bådas ögon och det blev varse att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Vi kanske ska komplettera med andra kapitlets sista vers. Hur det var före denna händelse. Och mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra. Alltså det hela börjar med människan som Guds avbild. Jag är den jag är. Jag är naken och det spelar ingen större roll. Nå, de blev ju inte naknare för att de åt av frukten. Det är ju inte det som är poängen. Nakna var de redan förut. Men nu gör skammen sin entré i människans liv. Och man kan tycka det var väl konstigt det här. Nu mumsar de i sig kunskap om gott och ont. För så ska trädet heta. Inte på gott och ont utan om gott och ont. Människan tuggar i sig moralisk kunskap. Och när hon gör det så börjar hon skämmas för sig själv. Plötsligt duger hon inte i befintligt skick utan nu måste det till ett fikonlöv för att hon ska liksom kunna stå där inför andras blickar. Och fikonlöven fyller ju en väldig funktion i våra liv. Jag älskar att tala om fikonlövets teologi. För det är ett stort och digert kapitel. Och bara vad vi lägger ner på fikonlöv i pengar räknat. Jag menar en tröja som man kan sälja för 150, den kan man ju sälja för 400 om det finns ett litet märke någonstans i höjd med vänster bröstvårta. Ja visst, ett fikonlöv. Hur kunde det gå så? Hur i all världen kunde det sluta på detta oväntade vis? Gud hade visserligen sagt att de skulle döden dö. Man kunde kanske vänta sig ett mera kliniskt dödsfall med obduktion och allt, men det blev det ju inte. Att de dog på det här sättet, konstigt. Hä? Det är inte konstigt. Oh, det är alldeles naturligt. Vad är det ormen lovar? Jo, du ska bli som Gud. Ja, vad betyder då det i sin tur? Jo, det betyder ju att ormen lyckas få med människan på noterna att hon duger inte i befintligt skick. Det går att göra dig bättre än Gud har gjort. Den frestelsen känner vi alla igen, eller hur? Ja visst, Gud har gjort dig över måttan underbar. Men, tänk om det kunde bli lite bättre. Vi kanske kan gör en färganalys. Haha. Eller vi kanske kan få snits på det på något annat vis. Ja visst. Där började det. Och det är en väldigt lurig frestelse. Därför att här får ju nu människan för sig att hon ska bli något annat än hon är. Hon får till och med för sig att det är tänkbart, att det är möjligt. Inte bara att det är önskvärt, utan att det också är möjligt. Hur i all världen ska du kunna bli något annat än du är? Jag kan lova dig, av alla dödfödda projekt i denna världen är detta det absolut garanterat mest omöjliga. Gud är den han är och du är skapad till att vara hans avbild. Han har skapat dig och med all din ansträngning kan du inte förvandla dig själv. Vad händer då om du försöker? Försöka duger, som det heter. Det kan ju inte skapa. Jo, det kan det. Det är det det kan. Det är för att i samma ögonblick som du sträcker dig efter en annan identitet än den Gud har gett dig, så trampar du på den du har. Då börjar du förakta den identitet som Gud har skapat dig till att äga. Och då har man ju alltså alldeles bokstavligen sålt smöret och tappat pengarna. Därför den nya identiteten som du sträcker efter, den är omöjlig. Och den gamla kan du inte komma tillbaka till, för den har trampat sönder. Och där sitter man med skägget i brevlådan. Alldeles bokstavligt. Det var väl fiffigt uttänkt. Och kom inte och säg att det här inte är vardagspsykologi. För det är det ju i högsta grad. Detta berör oss allesammans. Människan dog. Om du äter av detta träd ska du döden dö. Jaha. Man tappar alltså insikten om vem man är. När man frestas att insupa kunskapen om hur man borde vara, för att därmed göra sig till något annat än vad Gud har gjort den till att vara. Går du på den niten kommer du att döden dö, säger Gud. Och nog har han rätt i det, även om hjärtat fortsätter att slå. Därför att sen har man alltså inte den nya identiteten, och man har inte den gamla identiteten, man har ingenting. Och då plötsligt kan man se på sig själv och tänka, hjälp, jag är ju naken. För nu är man ju faktiskt naken på ett helt nytt sätt. På ett epokgörande nytt sätt. Och efter det så måste man ju alltså försöka att skaffa sig en identitet. Och det är ju inte alls detsamma som att leva i den man hade från början. Ibland kallar jag det här för Björn Borgs syndrom. Nu är det ju några år sedan som det sjöngs att vår Borg är oss en väldig gud, som det hette, men han, som så många i kändisvärlden, skulle ju alltså göra sig en identitet. Och lyckades ju till en tid. Det är ju också det finurliga, det kan lyckas till en tid. Men så småningom orkar man inte längre. Och då liksom rasar så mycket. Man har satsat allt på den nya identiteten. Och så gick den inte att vinna eller gick inte att behålla. Och så kan man inte återvända i den gamla. Och så står man där totalt tomhänt. Det är priset för mycken framgång i denna värld. Och det är därför inte en händelse att Jesus säger, vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Åh, säger vi, det ska väl kunna gå och kombinera. Vinna världen och behålla själen? Nej. Därför ska du vinna hela världen, då måste du ju bli som Gud. Då måste du bli något annat än du är skapad att vara. En annan. Och då börjar det här spelet. Då börjar du, så att säga, trampa sönder den människa som Gud har gjort dig till att vara. Jag är den jag är, säger Gud. Och det betyder ju att han är sann. Han är äkta. Men vi i vår osäkerhet om vem vi är, i vår jakt på en identitet att ikläda sig, vårt sökande efter ett passande fikonlöv i sista modesnittet. Vi är ju inte den vi är. Och därmed får ju mörkret ett insteg i våra liv. Djävulen, ibland tillskrivs han väldigt mycket makt av de kristna. Så fort som bilen inte startar så är det djävulen, och så fort man blir sjuk är det djävulen, och det är djävulen det mesta. Men Gud har all makt. Och det betyder vad jag kan förstå att djävulen har ingen. Men säger vi, då är han väl fullständigt ofarlig? Nej, det är han inte. Han är intelligent. Och dessutom är vi ganska lättlurade. Så han behöver inte anstränga sig över hövan. Han kan köra med samma knep århundrade efter århundrade. Repertoaren tycks vara ganska liten och fungera bra ändå. Man behöver ju inte förnya sig om det inte behövs, menar jag. Lögnens makt att bedra. Och det är djävulens favorit. Att tala om för oss vad vi kan bli istället för att vi, så att säga, är den vi är. Ja, människan dog. Vi ska gå till Galaterbrevet, till det andra kapitlet. 19-21 verserna. Där har Paulus en väldigt klurig formulering. Riktigt paulinsk är den. Innehållsrik och festlig. Han skriver så här: jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd. Om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. Ja, man kanske skulle ta den här texten som en morgonmeditation någon dag för att försöka komma fram till om Paulus egentligen levde eller om han var död. Ja, nu är jag död, säger han, men jag lever, fast inte jag, fast jag lever i alla fall, fast jag vet inte om jag lever eller ej. Konstigt, säger vi, vad pratar han om? Jo, jag har blivit levande genom att dö. Jag har dött bort från döden. Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Åh, det var krångligt. Och ändå är det väldigt realistiskt. Vi har alla en kärlek till moral. Vi är alla moralister. Till och med de som säger sig hata moral är moralister. Därför de har åtminstone den moralen att man inte ska inte ha någon moral. Och det är också en moral. Kunskapen om gott och ont har en motorväg in i våra hjärtan. Vi vill gärna ha ett tabellverk i bakfickan där det står hur en riktigt fin och bra människa beter sig. Även om det skulle stå i tabellverket att man kan göra hur man vill. Den moraliska kunskapen är alltid något att leva upp. Och vem vill inte bli en fin kristen? Det är väl helgelse det. Det är en riktigt fin kristen. Tänk vad mycket av det vi kallar helgelse som egentligen sorterar in under syndafallet. Syndafallet handlar ju om frestelsen till att göra sig bättre än man är. Och det ställer alla begrepp på huvudet för oss. Men det är nyttigt att så sker. Därför helgelse handlar inte om att göra sig bättre än man är. Utan helgelse handlar om att söka Gud till rening, där rening behövs. Att avskilja sig från det onda. Det är något helt annat. Paulus säger att han som nitälskade för lagen och verkligen gjorde allt han kunde för att bli en bättre människa. Han säger, till sist bröt jag nacken. Till sist hade jag höjt ribban till den nivån där ingen människa kan komma över, inte jag heller. Och då dog jag. Men då inträffade påskens under. När jag dog blev jag levande. Nu lever jag inte längre för mig själv. Vad betyder det då? Utan nu lever Kristus i mig. Vi kan översätta det till normalsvenska genom att säga att nu spelar det inte så stor roll längre vad folk säger. Det viktiga är samhörigheten med Kristus. Därför att det är ju syndafallets upptäckt. Hjälp, jag är naken. Vad ska hon säga? Hjälp, jag är naken. Vad ska han säga? Ja, han har ju inte sagt något förut. Nej, men nu är det farliga saker på gång. Vad ska folk säga? Se där, en viktig fråga. Som egentligen inte är så viktig som vi gör den. Nu lever inte längre jag. Nu betyder det inte så mycket vad folk säger. Det betyder inte så mycket om de berömmer mig. Och det betyder inte så mycket om de förkastar mig. Åh, säger vi, vilken vila. Ett tillstånd värt att längta efter. Kom mitt barn, säger Herren, du är kallad till frihet. Frihet från vad, säger vi? Åh, frihet från dig själv. Och det är en frihet som heter duga. Att bli fri från sig själv. Hur blir man det då? Jo, det blir man genom att dö. Då blir man levande. Alltså inte genom att hoppa över ribban, utan genom att gå under den. Och det brukar gå ganska bra att kunna göra även upprätt. För de flesta som har trissat upp ribban tillräckligt. Nu har det här en rad intressanta och ganska enkla konsekvenser i våra liv, det här syndafallet. Människan sträcker sig efter en ny identitet, kan inte nå den och trampar sönder sin gamla. Vad händer med människan då? Kan vi se några tecken ibland oss till att det är så här? Ja, det kan vi göra. Människan är i sig själv förunderligt oförnöjsam. Det är kännetecken nummer ett. Vad menas med förnöjsamhet och vad menas med oförnöjsamhet? Den som är förnöjsam, han vet vad han har och är tacksam över det. Han använder det i sitt liv. Han kan gärna ta emot mer. Men kommer inget mer så räcker det han har. Ty han är förnöjsam. Den oförnöjsamme lever i den mycket olyckliga belägenhet att han ser bara det han saknar. Och han ser det han saknar så till den grad att han inte ser det han har. Och det är ju ett ganska garanterat sätt att bli besviken på livet. Åtminstone den dag man har tappat hoppet om att någonsin med sina ansträngningar kunna vinna det där som han saknade. Många karriärister och män med vild glimt i ögonvrån i början av karriären kan ju ofta ha det som en förhoppning att om jag lägger på en 18-19 kol så ska jag kunna vinna det där som jag saknar. Och alla vi som har varit med i den här jakten på stora kattguldet, vi vet ju att kattguldet flyttar alltid på sig. Skulle du drabbas av den akademiska sjukdom som brukar kallas professoriasis, och du får för dig att du ska bli professor, så är den olyckligaste dagen i ditt liv den dag du blir professor, eller åtminstone dagen efter. En fruktansvärt smärtsam dag. Därför då har ju luften gått ur dig. Och då måste du hitta på något annat. För att liksom inte totalt falla ihop. Människan i sitt fallna tillstånd är oförnöjsam och drivs av oförnöjsamhet. Det gäller oss alla. Att oförnöjsamheten har en underlig plats i våra liv. Så bakvänt som det är att liksom ägna all sin uppmärksamhet åt det man inte har. Istället för att använda, leva med, nyttja det man har fått. Så det här är en sjuka som till sist inte bara drabbar så att säga ens identitetsuppfattning i någon inskränkt psykologisk mening. Jag har varit några gånger i EFS-kyrkan inne i Örnsköldsvik. Och där har man ju ett från talarstolen ett underbart blickfång mot Stora Hoppbacken. Och det tycker jag är ju ett monument över människans oförmåga att acceptera gränser. Jag menar, om någon kan köra Formel 1 i 350 knyck så är det ju bara tvunget att någon annan måste köra i 360. Och sen måste ju ytterligare någon köra i 370. Man kan ju inte acceptera en gräns. Vad finns på andra sidan gränsen, säger vi genast. Istället för att tycka att ja, det är ju ganska sällan man behöver köra fortare än 350. Det får väl räcka med det här. Nej, aldrig i livet. Åh! Högoktanig bensin, anabola steroider, nya däck. Det måste gå. Om så dödligheten är 100-procentig. Det ska gå. Tänk om det gick. Det är ju en lustig egenskap. Tänk om vi tog bort den, vad mycket som skulle avstanna. När vi sitter hemma på måndagmorgnarna, min hustru och jag, om hon är ledig på måndag morgon, det brukar ju jag vara, jag har kommit hem då. Så sitter vi där och smuttar på morgonkaffet och läser Göteborgsposten. Den brukar alltid komma ut i två delar. Och del nummer två handlar alltid om det som vi på göteborgska kallar för spotten. Spotten, vet du? Och det är ju en underlig värld. Jag brukar ta spotten och sitta och titta lite grann i. Just därför att ena dagen så är man ju stjärna. Och nästa dagen går ett ligament i knät och sen är man ju bara all världens väg. Värdelös. Ute. Bortglömd. Eller en tränare som plötsligt kommit på kant med någon och mobbas ut av gänget. Och slängs på soptippen förbrukad. Vilken värld. Och man undrar, vad håller igång denna värld? Vad i all världen är det som gör att man finner det mödan värt att skriva ihop en halv tidning om det här? Måndag efter måndag efter måndag. Plus en massa veckans övriga dagar. Ja, det är bara detta att människan måste vara gränsöverskridande. Och hon måste veta vem som är bäst. Visst är det en egendomlig egenskap. Visst har vi alla en skruvlös. Oförmågan att ta oss själva som vi är. Detta att vi aldrig får nog. I Bibeln finns ett uttryck som kallas för begärelse. Och skillnaden mellan behov och begärelse är enkel och handfast. ett behov går att tillfredsställa. Men ett begär mättas icke utan växer när man försöker tillfredsställa det. Behovet av pengar kan tillfredsställas. Men begäret efter pengar kan inte tillfredsställas. Utan ju mer pengar man får, desto mer ska man ha. Mycket vill ha mer, som det heter. Och det är ju ett utslag av samma mekanism. Människan blev en främling för sig själv. Och blir därigenom oförnöjsam och krävande och tagande istället för att kunna vara nöjd, tacksam, generös och givande. Och ju mer hon blir tagande, krävande, begärande, desto mer förlorar hon sin identitet. Desto mer blir hon en främling för sig själv. Då blir hon mer krävande. Och mer främling. Och mer krävande. Vi ska bläddra till Johannes evangelium till det 8:e kapitlet. Börjar läsa i den 30:e versen. Sen ska vi läsa ett ganska långt stycke. När Jesus sa detta kom många till tro på honom. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. De sa: vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade: sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er blir ni verkligen fria. Jag vet att ni härstammar från Abraham, men ni vill döda mig därför att mitt ord inte har trängt in i er. Jag förkunnar vad jag själv har sett hos fadern och ni gör vad ni har hört från er fader. De svarade: vår fader är Abraham. Då sa Jesus: är ni Abrahams barn borde ni göra Abrahams gärning. Men nu vill ni döda mig, den som har sagt i sanningen som jag har hört av Gud. Så gjorde inte Abraham. Ni gör er faders gärning. Då sa de: vi är inga oäkta barn, vi har Gud till fader och ingen annan. Jesus svarade: om Gud vore er fader skulle ni älska mig, ty jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. Varför fattar ni inte vad jag säger? Därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Ni har djävulen till fader, och ni vill göra vad er fader önskar. Han har varit en mördare från första början, och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger talar han med egna ord, ty han är en lögnare och lögnens fader. Men jag talar sanning, och därför tror ni mig inte. Jesus erbjuder frihet. Till en skara människor som plötsligt blir intresserade av honom och hans undervisning. Och då börjar det gnissla i bromsarna. Vi behöver ingen frihet. Vi är fria. Och Jesus försöker förklara att det är kanske inte så mycket bevänt med den friheten som de tror. Var och en som syndar är slav under synd. Ja, men vi är ju barn till Abraham. Ja, men det märks ju inte så mycket, säger Jesus. Och det ska nu inte förstås på det sättet att Jesus menar att nu ska ni leva upp till Abrahams mönster. Utan här måste vi förstå ordet Abba, ordet fader, på en judisk vis. Därför att fader i judisk mening är den som ger av sin natur till någon annan. Och om de hade Abraham till fader så skulle de så att säga också låtit sig inspireras av Abraham. De skulle så att säga tagit emot den påverkan från honom som hade gjort dem lika Abraham. Men nu talar istället Jesus om att i deras liv har lögnen en plats som den inte borde ha. Och det är också en av syndafallets konsekvenser. Den här 44:e versen har ju använts flitigt i kyrkans historia för att smutskasta judarna. Det är en mycket antisemitiskt använd vers det där. Det är inte alls så att Jesus nu bara talar om judar. Utan han talar om den fallna människan. Djävulen är en lögnare, säger han. Och det är det som är hans förmåga, det är det som är hans makt. Han kan ljuga så att vi tycker att hans lögner är sannare än sanningen. Och på det sättet kan han få oss att spåra fel. På vad sätt får nu denna form av mörker ett insteg i mänskligheten och i våra liv? Ja, när vi får vår idealbild och när vi vet hur vi borde vara, hur vi skulle vara och hur vi ville vara. När vi alltså har fått ett önskejag, om du så vill. Så kan vi ju inte ändra på oss själva. Och då börjar vi automatiskt att åtminstone försöka se ut som om vi närmar oss önskejaget, idealbild. Den enda förändring som du och jag är mäktig i våra liv är hyckleriets förändring. Det är den enda som är möjlig för oss. Och den har ju ett mycket dyrt pris. Nämligen att lögnen får in en fot. På vad sätt är det så farligt då? Ja. Om vi nu tänker oss till exempel att du är snål och kallar det för att du är sparsam. Eller om du har ett rysligt humör och säger det att jag har temperament. Ja, om det är så att du säger till dig själv jag är snål, då inser du en förändring måste ske. Gode Gud, rena mig från snålheten. Men om du säger jag är sparsam, så går du inte till Gud och säger gode Gud, rena mig från sparsamheten. Det är ju korkat. Så gör man inte. Vi har en märkvärdig förmåga att skriva om verkligheten så att det som är en börda för vår omgivning framstår som våra vackraste och mest hedervärda personlighetsdrag. Och då håller vi ju på något sätt Gud utanför. Och då händer en annan sak. Nämligen att om någon skulle komma och säga ja, sparsam du, din gamle snåljåp. Vad händer då? Jo, då försvarar vi oss, eller hur? Säger det, så kommer alla taggarna ut. Och gärna de långskjutande kanonerna och raketerna. Hur ska du säga, va? Idiot. Man går där frustande ifrån. Och det är precis detta Jesus säger till den här gruppen av människor. Varför fattar ni inte vad jag säger? därför att ni inte står ut med att höra på mitt ord. Alltså vi får något att försvara. Det är ju intressant. När vi kommer in i viloläget så att säga, jag är den jag är. Ja, då har du ju en personlighet som ingen kan ta ifrån dig. Ingen kan lägga till något, men ingen kan heller dra bort något. För du är ju den du är. Och då har du plötsligt blivit oåtkomlig för såväl smicker som förakt. Ljuvligheters ljuvlighet. Vilsamheters vilsamhet. Att inte längre ha piskan och giljotinen över sig, vad ska folk säga? Att få på det rent praktiska planet göra den upptäckten att det spelar inte så hemskt stor roll. Inte så det alldeles väldigt stor roll. Man överlever bättre än man tror. Och för det andra så säger folk inte så mycket alla gånger som man tror att de ska säga. Och det tredje spelar ingen roll hur man slår knut på sig, de säger något i alla fall. Så tänk vad vi slösar med energi. Tänk vad mycket av livets resurser som går ut på att förebygga att någon ska säga något. Tänk vad mycket som går ut på att vi ska skaffa oss det vi inte har istället för att vi ska leva och begagna i det vi har och begagna det. Vi är hela tiden så kolossalt centrerade kring det negativa. Vi är alla i vår fallna natur negativister. Upptagna av det vi inte har. Istället för att vara nöjda med det vi har. Och på något sätt försvarar vi den personlighet vi önskar oss och som vi inte har. Hellre än vi ber till Gud att han ska hjälpa oss att hitta vägen tillbaka till den personlighet som vi har haft hela tiden men som inte längre ser. Ett underligt och fördärvat ting är människohjärtat, sa Jeremia på sin tid, och man kan hålla med honom. Och allt det här har ju på något sätt med skammens välde över våra liv att göra. Och vår oförmåga att acceptera oss själva utan fikonlöv. Om man då tappar förmågan att säga jag är den jag är. Inte i någon gudomlig mening, men i en mänsklig mening. Ja, vad ska man då hitta på för någonting? Hur ska man sen klara sig? Nu har man ju alltså ingen identitet och inget namn. Ja, men då får man göra sig ett namn. Då får man ikläda sig identiteten jag gör det jag gör och jag lyckas med det jag lyckas med. Det är inte så mycket annat att hitta på. Repertoaren är inte så överväldigande rikhaltig. Och där sitter vi ju väldigt lätt allesammans. Det är lätt att tala om rättfärdiggörelse genom tro. Men visst faller vi dit då och då till att bättra på den med våra gärningar. Jag tycker bilden av Jesus när han står inför Pilatus, värdig, tyst, föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man förtrogen med svaghet. Och ändå, han är den han är. Ingen kunde ta något ifrån honom. Det är ett intressant tillstånd det här. Och vägen dit, den går så att säga genom att man får dö bort från lagen. Om man nu hamnar i identiteten jag gör det jag gör och jag lyckas med det jag lyckas med, då har man verkligen kommit ur askan i elden. Därför det är inte så lätt att leva så. I princip betyder ju detta att man har fått en sorts norm, en sorts mall eller standard att leva upp till. En sorts undre gräns för godkänt. Och den som utdelar beröm eller bestraffningar är i första hand man själv. Så för att man ska få godkänt så tvingar man sig själv till att leva ett liv som inte är en givet. Och om man inte lyckas i sitt uppsåt så bestraffar man sig själv. Och det är ju verkligen ett liv i skuggsidan. Det är negativism det här. Att tvinga sig själv och bestraffa sig själv. Hur många personer blir det av dig om du ska tvinga dig själv och bestraffa dig själv? Det blir minst två. Du blir både subjekt och objekt på en gång. Du blir både den som håller i piskan och den som tar emot rappen. Du är både den som kräver extraordinära resultat och den som ska utföra dessa övermänskliga ansträngningar. Vad leder detta till? Jo, det leder till att man ytterligare blir en främling för sig själv. Paulus skriver om det här i Romarbrevets 7:e kapitel. Han gör det på sitt vis, och det är klart det ska han väl få lov att göra. Så det blir lite teologiskt, men vi kan ganska snart upptäcka att det han talar om, det är en människa som sönderfaller i två delar. Femtonde versen är ju det klassiska citatet från Paulus just i det här sammanhanget. Jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Nu är han ju plötsligt två. Sen kan vi ju alltid bjuda hem 10 teologer och fråga om det var före eller efter omvändelsen. Så har vi kvällen räddad. Men det är en sak för sig. Paulus talar som en människa som är två. Han vill ett och gör ett annat. Varför? Hur kom detta egendomliga tillstånd till stånd? Jo, 7:e versen. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synd. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Ty synden grep tillfället. Den bedrog mig med budordet och dödade mig genom det. Lagen är alltså helig och budordet heligt, rättvist och gott. Var det då något gott som blev min död? Nej, inte alls. Det var synden. För att den skulle avslöjas som synd, vållade den mig döden genom det som är gott. Så skulle genom budordet synden kunna visa sin fruktansvärda syndighet. Vi vet att lagen hör till det andliga, men själv är av kötslig natur, såld till slav under synd. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar utan synden som bor i mig. Här finns alltså två viljor, två krafter. Den kluvna människan. Och det kan vi ju förstå redan våra ambitioner att göra oss till något annat än vi är. Och som alltså oundvikligen måste leda till någon form av hyckleri. Ordet ska inte förstås i moralisk mening utan bara ett enkelt konstaterande. Du kan inte ändra mer än ytan. Nå, den förändringen av ditt sätt att leva klyver ju dig i två delar. Ett skal och en kärna. Så klyvningen är ju alltid oundviklig. Och när du sedan börjar försöka tvinga dig själv till någonting som så att säga inte föds inifrån dig själv. När du för att nå mål som inte är dig givna börjar pressa dig själv, tvinga dig själv och kanske också bestraffa dig själv och fördöma dig själv. Då kommer ju den uppdelningen av din personlighet att fortsätta. Detta är inget enkelt sätt att leva. Utan det är tvärtom ett smärtsamt sätt att leva. Och frågan blir då, hur känns den smärtan? Vi kan svara med ett enda ord om vi vill, och det är ordet ångest. Jesus känner ångest i Getsemane. Man är inte immun emot ångest bara för att man så att säga har behållit den identitet som Gud skapade en att äga. Så länge vi lever i syndens och lidandets värld kan också andras synd skapa ångest. Men när vi satsar på att vinna en identitet som vi inte har, då ger vi oss ju alltså in i ett experiment där alla identiteter på olika sätt löses upp. Och där vi allt mer blir främmande för oss själva och frågande inför oss själva. Varför i all världen sysslar jag med det här? Varför i all världen håller jag på det här sättet? Varför kan jag inte låta bli detta? Varför kan jag inte sluta med det här? Vad ska det här tjäna till? Det här är ju bara löja. Och eftersom man inte förstår någon annan väg så tror man att ökad självbestraffning ska lösa problemet. Och det gör den aldrig. Den gör bara saken värre. Utan istället är den överraskande utgångsvägen ur detta smärtsamma tillstånd att Gud kommer och säger: min vän, ge mig piskan. Så har du en möjlighet att bli helad. Och det är det som ligger i det något överraskande ordet i första versen i det åttonde kapitlet. Där sjuan slutar i full panik, i ren desperation. Jag, arma människa, vem ska befria mig från denna dödens kropp? Men jag tackar Gud genom Jesus Kristus, vår Herre. Lämnar åt mig själv tjänar jag alltså med mitt förnuft Guds lag och med min kötsliga natur, syndens lag. Och så vänder det. Plötsligt går solen upp. Utan föregående varning knäpps ljuset på. Nu blir det alltså ingen fällande dom för den som tillhör Kristus Jesus. Alltså, förvandlingen och förändringen börjar med att varje fällande dom mister sin kraft. Och erfarenhetsmässigt är den svåra biten i det här att låta bli att fälla domar över sig själv. Gud kan tala om dina och mina synder med långt större finkänslighet och barmhärtighet än vad vi förmår själva. Utan det är nästan alltid så att ingen yttrar sig så bottenlöst föraktfullt om dina synder som du gör. Hur ska alla fällande domar kunna avskaffas? Jo, säger Paulus, det sker genom att man dör. Man får dö bort från alla sina önskebilder av hur en fin kristen ser ut. Och hur en riktigt, riktigt präktig människa ser ut. Och hur en människa ser ut som ingen kan säga något ont om. En sån har jag inom parentes aldrig sett, men drömmen kan ju alltid finnas. Och på något sätt räcker det ju med den, dessvärre. Nu blir det alltså ingen fällande dom när alla fällande domar har tystnat. Och då infinner sig ett vilans tillstånd. Då upptäcker man plötsligt att alla ribbor ligger så fruktansvärt högt så det är ju bara fånigt att försöka att ens titta på dem. Man kan bryta nacken för mindre. Och så upptäcker man plötsligt, det går ju att leva på ett helt annat sätt, vet jag. Jag har ju den möjligheten och jag har den möjligheten och det och det och detta. Tänk att jag aldrig har sett det förut. Jag har ju hela tiden hållit på och tänkt att jag måste ju ha det och jag måste ju ha det här. Och det kan ju aldrig bli någon fason på mitt liv förrän det och det och det och detta. Och så plötsligt så upptäcker man, det var ju inte så nödvändigt. Vad i all världen var jag ute efter? Jag säger det. Säg det. Vad är Formel 1-killarna ute efter? Det går inte att förklara. Det är så absurt så det går inte, det finns inga ord för det. Tänk om vi skulle be till Gud ikväll att alla fällande domar fick mista sin kraft i våra liv. Gud har för länge sedan lagt ner sina. Nå, det kan vi till nöds lita på att han har gjort. Och det är inte där skon klämmer. Utan det är våra egna. Att vi ser att det här som vi ger så många olika namn, självfördömelse och självförakt och självhat och skam och fikonlöv och allt möjligt sånt här. Att det där är inte bara en liten, konstig, isolerad känsla i våra liv. Utan det där har ju med ett stort sammanhang att göra. Det är många gånger toppen på ett isberg, men jag lovar, det finns ett isberg. Att få lämna hela isberget till Gud, så långt det låter sig göra. Ja, men vad betyder det i praktiken? Jo, det betyder att man får börja praktisera äkthet. Börja vara sig själv. Ja, men jag vet inte vem jag själv är. Nej, okej. Men något lite vet du vem du själv är. Även om det bara är mikro så att säga. Du vet kanske till en promille vem du är.
Och då kan du ju till en promille vara den du vet att du är. För det destruktiva med skammens funktion i våra liv, det är att den får oss att vara något annat än vi är, även om vi vet det. Ja, men det känns ju väldigt ångestfullt. Vad ska folk säga nu då? Åh, man kan be till Gud. Man kan be Gud om modet att vara sig själv så långt man vet vem man själv är. Och så långt jag har erfarenhet måste jag säga att det är en bön som Gud förhållandevis ofta svarar på. Han verkar vara rätt intresserad av den bönen. Jag vågar påstå det. Jag förespeglar inga snabba, lätta klipp i det här området. Men jag lovar ett aktivt intresse från Guds sida. Och det är ju inte så dåligt. Det här tillståndet som får oss att förlora vår egen personlighet, det kallar vi ju för perfektionism. Vår längtan efter att bli som Gud, att bli perfekt, att bli oklanderlig, att klara av det. Att bli bättre än man är. Att bli gränslös. Det kan ha lite olika framtoning hos oss. Men det är alltså en livsstil som visserligen skapar väldigt skötsamma och effektiva människor. Men den skapar också väldigt olyckliga människor. Mycket ångest. Och ofta nog en känsla till sist av både meningslöshet och väldigt mycket av detta, vem är jag egentligen? Det här med äkthet ska nu inte förstå så att man ska bli någon sorts utvikningsgosse. Någon som ska tala om i alla sammanhang allt om sig själv. Det gjorde inte Jesus och det behöver inte du och jag göra heller. Det handlar om att på något sätt aktivt lägga ner ambitionen att fördölja sig själv. Hur mycket man sedan delar med den enskilda människan, det får varje relation och varje tillfälle ge vid handen. Men det är underbart att få se ett verkligt helande, om ni förstår vad jag menar. Du tänker dig en personlighet uppsplittrad genom perfektionismens livsstil. Och så få se den människan upptäcka istället barnaskapets möjligheter. Och det är ett helande. Herren är Gud, Herren är en. Och han är hel. Han är den han är. Och han inbjuder oss till en vandring med honom i riktning mot ett helande av ett helt annat slag än vad vi kanske föreställer oss. Livet i Kristus är spännande. Han är den han är. Och du och jag, vi är skapade till att vara hans avbilder. Och eftersom vi har lagt våra liv i hans hand så är vi på väg dit. Vägen kan bli lite slingrig om vi inte förstår att följa med riktigt. Men det är inte du som med din självkontroll ska avveckla alla självkontroller. Det kan du inte och ska heller inte försöka. Utan det är barnaskapets hemlighet som du ska be att få uppenbarad i ditt innersta. Låt oss vända oss till Herren. Jesus Kristus, du har gått före och vi följer efter. Du är med oss alla dagar, också genom dödsskuggans dag. Det är kanske många av våra kulisser som vi har ställt upp för oss själva faller ihop. Och det är kanske mycket ångest som vi skyddat oss med mot genom att pressa oss själva och kontrollera oss själva. Plötsligt förefaller som att kastade sig över oss med ett rytande. Men du är med oss. Du bereder en väg. Du dukar ett bord. Herre, lovad vare du för att det finns en utväg. Vi behöver inte hoppa över ribban. Du har öppnat en vid port under ribban. Herre, hjälp oss att förstå det här. Och hjälp oss att förstå det på rätt sätt. Jag vill be för var och en som inte känner detta som en stor och härlig möjlighet, utan som bara får ångest och tänker, hur ska jag klara det här? Herre, jag ber att du hjälper var och en som tänker så. Att lämna ansvaret i dina händer. Och att bara bejaka. Herre, jag vill att du hjälper mig. Jag vill att du gör det här. Jag vill att du befriar mig från tvånget att tro att det är jag som ska göra det. Hjälp mig att hitta tillbaka till mig själv. Hjälp mig att förstå vem du har skapat mig till att vara. Uppenbara barnaskapets hemlighet i mitt hjärta. Amen.